Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fotbollskanalen on tour. Ja, det blir inte mycket längre turné idag onsdag än till Solna Friends Arena. Jan Andersson ska presentera truppen till det här annars motsvarighet till Algarve Cup. Det är Finland och Island som gäller i början av januari. Men vi hoppar ju framförallt till gårdagens seger för Sverige mot Slovakien i VM-kvalet. Och i princip kan de ju boka resorna till Australien och Nya Zeeland. Eller hur, Sundberg?
Ja, men du, jag ska bara bryta in här och hjälpa dig lite på traven inför presskonferensen idag. Så att du hittar rätt, Olof. Det är Adidas lokaler, inte på Friends Arena.
Oj, det var ju bra. Så fick du in sponsorn där. Du är lite influencer nu, Martin. Du fick in
sponsorn. Men för att tala Olofs språk får du säga Adidas, ja.
Ja, fast jag skulle inte säga att sponsornamn, det är sånt vi lärde oss på journalisthögskolan. Det har ju fullständigt ballat ur efter det. Men skitsamma, hur gick det i Malmö? Eller jag såg ju matchen också, men du är ju vår elitexpertspelare.
Exakt så är det. Det gick bra. 3-0 mot Slovakien. Det var inget snack om saken. Så som det har varit många gånger förut när Sverige kvalspelar i VM-kval och EM-kval, så är det de flesta motståndarna, de orkar stå upp max i en halvlek och sen så klarar de inte riktigt av att hålla samma nivå, kvalitet och tempo som Sverige i en hel match. Det blev 3-0 till slut då.
Nu är det väl spikat, eller?
Ja, det går inte att missa naturligtvis. Även fall Irland överraskade med att slå Jorgen stort, så är det ju ändå så att Sverige är ju så otroligt överlägsna. Så att, ja. Fem raka segrar, det är inget att säga. Och det var ju intressant också att se när du sammanfattade hela året, Sundberg, dina fem spaningar från matchen i Malmö, att det är ju ett oerhört starkt år som Peter Gerhardsson och landslaget lagt bakom sig.
Mm, nej, precis. Ja, du hade det där kanske, facit eller?
Ja, du sammanfattar ju att 3-0-segern var årets sista landskamp 2021, så var det ju 2 i OS, 1 i VM-kvalgruppen, 18 matcher, 15 segrar, 2 oavgjorda USA och Australien och en förlust OS-finalen mot Kanada på straffar, 44-12 i målskillnad, och 3 av de 12 målen är ju då i straffläggningen mot Kanada. Så att det är ju ett makalöst starkt facit, även om man kanske saknar guldet i OS, så är det ju, det kan inte ha varit många år som Sveriges landslag varit så starka.
Nej, riktigt starkt. Men en sak som jag tänkte på under matchen var, trots att de är så bra som landslag och är världstvå, så är det ändå rätt långt ifrån att någon av spelarna i svenska landslaget ska vara i närheten av att vinna en Ballon d'Or. Och där är de inte i närheten, känns det som.
Nej, och det tyckte jag var lite intressant att Magdalena Eriksson faktiskt ju hamnade högre upp på listan. Det är ju nu att man tar ut ett gäng spelare och så räknar man ner. Och där var väl Magdalena Eriksson på 11:e plats och Blackstenius 13:e plats. Så att de har väl, men det är kanske å andra sidan styrkan att de... ja, de har inte de stjärnorna, men är ett klassiskt svenskt kollektiv på något sätt.
Men var en svenska på topp 10, hade inte det varit rimligt eller?
Jo, kanske Rolf, men det är där någonstans som det blir liksom så där. Nu har hon gått till Barcelona, men hon är ju inte en bland de bättre i det laget. Det finns ju många där som är bättre, tycker jag, och sådär. Så ja, det är ändå en bit kvar. Men sen de här röstningarna, jag vet ju flera svenska spelare som har varit rätt kritiska.
Det är ju viktigt att poängtera att du är väl Sveriges representant i Ballon d'Or-juryn. Du på damsidan och Anders Bengtsson offside på här sidan.
Ja, absolut, så är det. Men där är det ju så, som engelska media till exempel, de är ju lite mycket för sin liga där och röstar ju vissa spelare rätt högt upp, högre än vad de borde vara, kan jag tycka ibland och sådär. Så jag vet inte hur mycket man ska.
Ja. Nej, och jag tycker också det är allmänt liksom den här Ballon d'Or-diskussionen som ju har på här sidan var ju många som är från Tyskland eller Polen att vara upprörda över att Lewandowski inte fick det och att Messi fick det, och jag vet inte, det är ju så mycket tyck och smak, plus att det är lite flytande med vilka tidsperioder, vad är det egentligen man premierar? Är det liksom klubblag, landslag? För någon menade att George Weah gjorde inte mycket för Liberia när han blev världens bästa spelare 95 tror jag det var, fick Ballon d'Or. Jag menar, nej, Lewandowski har inte gjort mycket för Polen, men han har ju varit en maskin i Bayern München. Sen kan man säga att i hans fall var det en himla otur att man lite ologiskt ställde in utdelningen 2020 och därför blev det ingenting. Så att, men jag tycker också att det är svårt att engagera sig fullt ut i det.
Men säger det här någonting om Peter Gerhardssons jobb som förbundskapten då, tycker ni? Att det är ändå inte så... Visst att det har varit spelare som har tagit steg och liksom kanske blommat ut på riktigt. Alltså Magdalena Eriksson, Rolf, Blackstenius exempelvis. Alltså under tiden som han, sen han tog över och så vidare. Men har han också gjort något väldigt, väldigt bra med det materialet han har att tillgå? Eller hur tänker ni?
Min bild är ju att Sverige spelar bättre när man möter bättre lag. Att fortfarande tycker jag att man ibland, alltså man vinner ju de här matcherna, men man kan ibland ha svårt att övertyga mot sämre motstånd som backar hem och så, medan jag tyckte man såg i OS när man mötte en del av de riktigt bra landslagen där att man gjorde fantastiska matcher, och det var likadant i träningsmatcher mot USA. Så att där upplever jag att han har utvecklat spelet, framförallt som under liksom Pia Sundhages sista år där det var rätt defensivt inriktat.
Jag är helt med, och lägg där till också att han fick ju igång och hittade ju en roll till Aslani också, vilket Pia Sundhage inte gjorde riktigt. Det var ju hon utanför truppen någon gång till och med och så där. Det var väldigt jäkla liv. Men han har ju verkligen hittat en roll till henne och fått igång henne.
Ja, nej, och jag tycker att Peter Gerhardsson på något sätt lyft upp dem ett snäpp, och nu det är ju ingen jättelätt lottning man har, eller man har inte bara en lätt lottning i EM, men det är klart att man är favorit att gå vidare i den gruppen med Nederländerna som ju är försvagat när man har tappat sin förbundskapten lite, och Ryssland. Det är ju rimligt att tänka sig att Sverige åtminstone krånglar sig fram till en semifinal i EM för att det ska vara godkänt med tanke på de resultat man har vant oss vid. Och nu har man ju då i princip ett VM klart redan till året efter 2023, så att det ser ju ljust ut. Sen kan man ju undra lite vem som ska ersätta Lindahl Seger. För på något sätt så kommer ju de alltid tillbaka, även fall Jennifer Falk har stått eller om Seger har varit borta, så upplever jag att de alltid tar en plats och alltid gör oerhört bra insatser. Ser du någon som kliver in, vem som tar Lindahls position, eller blir det henne man förlitar sig under EM nästa sommar också?
Alltså som det ser ut nu är det väl så, men samtidigt så har ju hon blivit petad i klubblaget Lindahl, och med tanke på att det ändå är ett tag kvar till mästerskapet, och i den åldern som hon är så är det ju inte optimalt att hon inte får spela matcher regelbundet, så det är ju en nackdel för henne. Sen så är det väl Jennifer Falk och Musovic som ju har varit de andra med i truppen, och då har Falk varit den som har gått först då. Sen så när det är Seger så när hon saknades mot Finland så var det då Filippa Kurmark som fick spela istället. Och visst, hon är bra, men det skiljer ändå rätt mycket. Seger visade ju idag, eller igår, när hon kom in från start, hur bra och viktig hon är.
Ja, man måste ju bara poängtera hur mäktig alltså den meritlistan hon har i landslaget är nu, Seger. Det är väl 225 landskamper blev det väl nu mot Slovakien, va? Det är ju helt vansinnigt ju.
Ja, och det var väl ingen som trodde att någon skulle slå Therese Sjögran som vi körde på, och Seger har gjort det. Och då kan man ju dessutom säga att Seger har gjort det när Sverige har tillhört den yppersta världseliten. Var ju väldigt nära att gå till VM-final 2019, fick nöja sig med ett brons och sen då ett OS-silver. Så att hon har hållit sig fast i landslaget och varit dominerande och tongivande trots att Sverige varit så bra. Så att nej, det är bara att bocka och buga för det hon gör. Och EM lär hon ju köra på i. Frågan är om hon tror hon håller till 2023.
Ja, jag tror hon håller tillräckligt för att starta i landslaget. Ja.
Ja.
Ja, det vore ju sjukt. Men jag säger inte emot.
Nej, men det finns ju. Hon är väl... Hon trotsar ju naturlagarna och på något sätt gör det oerhört starkt. Så att det är häftigt att de ångar på så bra, och att vi ser fram emot ett EM i sommar först och främst. Det är ju det som kommer härnäst och som ju vi sänder i våra kanaler ihop med SVT, ska jag säga. Så vi delar på mästerskapet. Och i övrigt kan man notera att England gjorde 20-0 mot Lettland, och det är klart att det är resultat som inte gynnar fotbollen. Det ska dock sägas att historiskt sett har det varit sånt på här sidan också emellanåt. Kanske inte 20-0, då får man nog gå rätt långt tillbaka i tiden, men det är klart att det är negativt, eller vad tror du?
Ja, nej, men så är det ju. Sen, man får ju alltid liksom komma ihåg att det tar ju tid, och det är ju någonstans tidigt in i processen som man brukar prata om, jämfört med herrfotbollen exempelvis. Så att man får ha tålamod, tänker jag.
Sen har man ju pratat om att man ska börja, och då har man väl kört i EM att man kör ett slags förkval med de lite svagare lagen, för att man, det är ju lite det som är fördelen med Nations League på här sidan, att där får plötsligt lag som Färöarna och ja, de som kom in, Nordmakedonien, att men de får vara med och vinna matcher och kan ta sig till ett mästerskap den vägen. Men bara få vinna matcher och städas mot jämna motstånd tror jag är bättre för utvecklingen att åka och få stryk mot England med 20-0. Kan ju flika in att Spanien, som ju kryllar av Barcelona-spelare och de slog Skottland med 8-0 och blev nog lite en outsider i EM i sommar. Och sen hade du koll på Norge också, Sundberg. De hade inte så kul.
De ledde med 9-0 borta mot Armenien när det var 20 minuter kvar. Då blev det dimma som drog in över planen, och domaren bedömde att sikten blev för dålig, trots att båda lagen tyckte att de såg tillräckligt bra och ville spela klart matchen. Men domaren bröt och matchen återupptas. De får ligga kvar i Armenien då en natt, och den återupptas idag då. Jag såg en intervju med svenska förbundskapten Martin Sjögren som hade svårt att hålla sig för skratt efter den avbrutna matchen.
Jag förstår väl att det finns någon form av regel att de assisterande domarna måste se varandra på något vis. Att det är någon form av regel, läste jag i norsk media kring det. Så att, ja, uppenbarligen så kunde de inte göra det.
Och då stängde därmed Sveriges damer landslagsåret. Och har du några rapporter från festen igår kväll, Sundberg? För jag såg ju bilder på Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt med varsin monsterdrink i näven.
Var det så?
Ja.
Då? Ute i Malmö?
Ja, de är civilklädda, lite partyklädda, och five wins from five in the group so far. See you again in 2022. Och så Ilestedt har höjt drinken. De kanske pratar PSG och Chelsea och sportswashing, eller så sköljer de bara ner drinkarna. Så det är de väl värda ett par rejäla bamsedrinkar. De ska ju spela vidare. Deras säsong är ju i full gång hemma i respektive land. Så att det är ju kul att det gick bra. Idag 12.00 har jag ju lärt mig, blev ju uppsmackad av Martin tidigt att jag, det är ju inte på Friends Arena utan det är ju hos en av förbundets huvudsponsorer som inte i sig ligger så långt från Friends Arena. Presenterar Janne Andersson truppen. Det som är klart är att man åker till Portugal, alltså inte till Qatar. Och nu får man väl ändå flagga för det här nya mutationen av viruset som ställer till massa trassel. Jag tror att det hade varit svårt att åka till Qatar även av det skälet. Och vi ser ju att Schweiz nu stoppar inresande från massa olika länder och det blir svårare att åka till England. Man måste ha karantän om man ska åka till England några dagar och så. Så att vi får se hur det utvecklas. Planen är i varje fall att Sverige åker 2 eller 3 januari och ska vara på platsen till den 13 januari. De möter ju Martins gäng, Finland, och de möter Island. Matcherna är den 9 och 12 och det är C-more, det vill säga vi som sänder helt enkelt. Och nu ska vi få truppen idag och Martin är ju mer noggrann än Jan Andersson och Peter Wettergren. För hur många, Sundberg, hur många namn tog han fram på sin lista?
Det här är det sjukaste jag sett. Vi fick ett utkast till oss på namn som kan bli aktuella för den här truppen och det var, håll i er, 104 namn var det med på den här listan.
Ja, det gillar jag. Jag gillar ändå att Martin är noggrann. Han vänder upp och ner.
Jag hade gjort en egen lista och på den var det 40 namn, så att 104 namn. Sjukt.
Ja, men det är ju sjukt svårt att veta. Dels för att det kommer vara många klubbar som stoppar spelare, eller kan vara många klubbar som stoppar spelare.
Det enda vi vet är att FC Köpenhamn stoppar, för det avslöjade Jan Andersson i sin intervju i Toto Balotto i veckan. Så att det vet vi.
Och det ingen har... Rooney Barge innebär det.
Nej, precis. Bara Martins lista, bara för er finsmakar så ska ni bara få målvakterna. Andreas Linde, Marcus Sandberg, Jakob Rinne, Patrik Karlgren, William Eskelinen, Tim Rönning, Samuel Brolin, Jakob Videll Zetterström, Kristoffer Nordfeldt, Peter Abrahamsson, Malcolm Nilsson Sävqvist, Oliver Dovin. Jag tror vi kan stryka Eskelinen som inte har, han har väl knappt spelat i AGF.
Det är flera där vi kan stryka, tror jag.
Ja, det är klart. Det är flera.
Men jag gillar ambitionen.
Ja, absolut, absolut, absolut.
Vi ska inte kunna sitta på presskonferensen idag och bli helt chockade över ett namn.
Men jag tror att jag har någon som du inte har bland inne 104 som jag tror kan komma med.
Vem har du som inte
har? Vem har du då?
Vem var det som jag hade här? Jo, om vi går på anfallarna direkt då.
Ja.
Fyra anfallare borde komma med, va?
Ja.
Hur många anfallare hade Martin på sin lista?
Jag hade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Ja, en som är med risk för att jag har missat att du har med den här, men en som borde vara bland 18 och tycker jag är Amin Sarr.
Ja, han är inte med.
Ja. Nej, han är faktiskt inte med. Det är honom bommade. Nej, men det är fullt rimligt. Han borde ju varit med. Så att det var ju bara min miss.
Och det är intressant att se Jordan Larsson med på listan. Och det är ju faktiskt någonting de på senare år gjort, just använt. Ja, men kallat in spelare som varit lite utlandsproffs. Ett år skulle ju faktiskt Alexander Isak åkt med. Det var väl 2019. 2020 var ju Jordan Larsson med. Det var väl även Martin Olsson med som var klubblös. De har ju haft med 2019. Hade de ju med min poddgäst från tidigare i veckan, Victor Jökeres. Han var med från Brighton. Så att det är nog lite sådana spelare kanske de söker av, skulle jag tro.
För det var lite intressant. Janne var ju som sagt med i Toto Balotto då, och då sa han att de har ställt förfrågningar till klubbar i Ryssland, Norge och Danmark. Sen kan det ju vara så att det finns någon enskild spelare i typ England som spelar i ett reservlag eller... Ja, vad vet jag. Jag vet inte, kan man ställa frågan om Antoni Langa eller är det helt...
Han har skrivit upp på min 40-lista. Han, är han omöjlig?
Nej, kanske inte. Alltså, de kanske kan chansa på en sån spelare. Men i grunden, utöver allsvenskan, är det Ryssland, Norge och Danmark. Så är det på Janne. Ska vi dra några av de utlandsspelarna kanske? Eller?
Som är lite... det jag undrar först, hur tror ni att man ska tänka med tanke på landslagsåret som är och att det är ett VM? Tror du att han tänker på att på ålder eller inte på ålder?
Återigen går jag tillbaka till Toto Balotto då. Det blir mycket snack om den podden. Men Han sa att Marcus Danielsson har fått honom att tänka om lite där. Att liksom även late bloomers då kan ta vägen in i A-landslaget via exempelvis januari till med. Så att man ska nog inte räkna bort lite äldre spelare.
Nej, och det skulle ju tala för till exempel en sån som Mange Eriksson från Djurgården som ju var med lite på slutet. Kanske skulle han vilja följa med för att liksom komma in ännu mer i landslaget. Det är ju ändå så att det är ett oerhört speciellt år. De som inte vet det, så förutom Algarve, så är det ju då playoffet i mars. Sen är det Nations League, 4 matcher i juni. Sen är det 2 matcher i september. Sen är det 2 träningsmatcher inför VM, om man nu går till VM, som ju börjar den 21 november och slutar 18 december. Och sen då 2023, hela det året, är det EM-kval till Tyskland.
Vilka tror vi av dem lite mer äldre där då? Johan Larsson typ, borde inte han testas med tanke på högerbackssidan?
Kan vi börja med målvakter? Ja. För då har jag en tanke också där som du inte hade med på din lista, Martin. Och det är Johan Dahlin då, som är, han är ändå 35 år, men ska man se till...
Ja, han har tackat nej flera gånger. Ja. Han har tackat nej.
Nej, men Johan Dahlin är väl en som är han 35 år, men ser man till kvalitet så borde han väl vara en av tre här.
Jag håller med dig, och jag har för mig att han tackade nej till landslaget. Jag tror att han var uttagen något år på januari-turnén och kände att det var inte för honom, så att säga. Och så har han ju haft väldiga skadeproblem sista året, så att han tackade nej så sent som 2019. Då var inte han intresserad av att följa med, utan han tackade nej. Och skadeproblematik och slitage och så att jag tror han faller bort. Jag skulle vilja säga Andreas Linde från Molde. Han har ju varit med tidigare, och sen Patrik Karlgren verkar ha gjort det bra, både Jakob Rinne och Patrik Karlgren. Men ingen av dem är ju liksom, de är inte 20 år så att säga. Och frågan är hur man han gör med Kristoffer Nordfeldt. Ska han följa med eller ska han leta klubb kanske? Hans kontrakt går ut och han har, vad jag vet, ännu inte förlängt magen.
Nej, och vad tror ni, han kommer han göra likadant med alla de spelarna som har varit med i riktiga A-landslaget? Eller liksom ställa frågan till alla dem, vill ni åka med eller hur? Alltså det är ju Nordfeldt, det är Martin Olsson, det är Magnus Eriksson, det är Milosevic.
Han brukar ställa frågan till en del av dem, ja. Och man kan ju tänka sig sån som Vicky, ja, som ju han ville ha med hela hösten, men som bara var med nu på slutet. Ska han vara med? Det ska bli väldigt intressant att se hur han väljer där. Men det rimliga är ju att han vill ha med en del av dem.
Men givet det som du pratar om, Olof, hur speciellt det här landslagsåret som kommer är, känns det inte givet att alla de spelarna som är med i riktiga A-landslaget kommer vara med i den här truppen?
Det beror sig på om de själva vill, eller liksom, tänker jag. Alltså, jag tror... Det är klart att det kan liksom stärka deras chans att de tackar ja och åker med. Men jag tror nog ändå Janne har förståelse för om de också tackar nej, tänker jag.
Både och, är man lite på gränsen så vill man väl följa med. Alltså om du är Mange Eriksson så vill du väl följa med på något sätt. För det här har ju varit så speciella samlingar under hösten.
Absolut, men jag tänker Kristoffer Nordfeldt är ju gjuten i truppen oavsett vad som händer. Den typen
och han ska
av...
ju kanske jaga klubb i januari. Då kan man ju ännu mer förstå att han tackar nej, så att säga. Och Oskar Lewicki sitter på ett långt kontakt med Malmö FF. Han har i och för sig spelat mycket, men det rimliga hade väl varit att man vill ha med honom till Algarve.
Just då.
Ja, intressant.
Ska vi byta klubb i och för sig?
Ja, det är rent.
Jag såg det noterbara att han var kvar på bänken när de spelade senast. Han verkar ju helt ratad.
Ja, den stora danska fotbollssajten Bolt.dk såg jag ta ut honom i... Ja, de listade höstens stora besvikelser i danska ligan, och då var han en av dem. Så att inte heller dansk media förstår riktigt vad det är som händer.
Ja, om vi hoppar tillbaka till målvakter då. Jag är med på dem som vi har sagt, och Nordfeldt och Karlgren och Linde och Rinne. Om det är någon mer från Allsvenskan än Nordfeldt, är det Tim Rönning då som är, eller?
Nej, är det inte Tim Rönning från Elfsborg som gjort en bra säsong där?
Ja, och om man inte ska gå rent av på framtidstänket med då Dovin, Brolin, Widell, Zetterström. Där är väl ändå de några år yngre än Rönning.
Ja, samtidigt känner jag att de... Fast inte så mycket yngre. Rönning är ju rätt ung. Och
han är relativt absolut.
Är han inte till och med vassare än dem?
Jo, han är bättre, absolut.
Han är 99, han är bara 22 år. Han är som Pontus Dahlberg. Ja. Om vi flyttar fram till backar, är det, om man ska plocka någon, är det inte givet att Hjalmar Ekdal är med?
Jo, och även.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Linus Wahlqvist känns given, tycker jag.
Milosevic borde ju vara given också. Är det någon annan som ni tycker sticker ut som...
Men Papagiannopoulos har ju varit med i landslaget tidigare. Jag vet inte hur han värderar honom. Om han kanske vill liksom ta han med några äldre, så kanske han vill ha med någon yngre också.
Bröderna Andersson är ju alltid, eller tvillingarna Andersson brukar ju vara med. Joel och Adam är väl inte omöjliga. Emil Holm tycker jag hade varit intressant att se.
Han borde ju vara given. Erik Karl borde också vara given. Om vi får ju då brassklappa för de här danska klubbarna. Det är väldigt svårt att veta om ens någon av de klubbarna släpper spelare.
Vem tror ni av Johan Larsson, Emil Holm och Joel Andersson som högerbackar och en ska bort? Vem tror ni går bort?
Johan Larsson.
Ja. Tror du?
Inte för att han inte är bäst, men mer för att de har testat honom. Han är lite till åren. Då tror jag kanske inte att de satsar på honom.
Nej, det finns kanske någonting där.
Jag tycker han borde komma med.
Ja.
Ja, vi får se.
Ja, det beror ju på hur man värderar. Liksom, jag har så svårt att säga att Johan Larsson, och då det baserar jag egentligen mer på vad säger. Jag bara tror inte att han kommer ta den platsen. Liksom. De har testat honom några gånger. Han är förvisso bara 31 och fyller 32 i vår och har ju varit fantastisk i Älvsborg. Men på något sätt har han inte övertygat dem. Ja.
Nej. Sen finns ju Jallow i Blåvitt och det är Hussein Ali som är med i U21-landslaget. Så det finns ju en del alternativ, men de är nog snäppet bakom där kanske. Man kan ju bara nämna snabbt där vänsterbacksplatsen. En sån som Axel Björnström som man kanske inte tänker på, men som ju var supersuccé i Allsvenskan och Sirius. som spelar i Ryssland numera. Och även då Filip Dagestål, han kan man ju säga räkna som en mittfältare också. Vad tror ni om dem?
Ja, bägge de två borde ju vara intressanta, framförallt Dagestål. Det är ju många som har efterlyst redan under den tid som varit i höst att de har varit förvånade att han inte fått chans. Om vi tar mittfältare så är det ju, jag menar, Jens Kajust borde ju vara med rimligtvis. Om han då inte ska byta klubb, då kanske inte Midtjylland släpper. Midtjylland är en sån klubb som inte har släppt alltid. Men annars tycker man att han och Mange Eriksson och kanske Levicki och de som vi pratade om skulle vara med. Jonathan Levi är väl en som borde vara given.
Patrik Wallmark brinner jag lite för här.
Ja, Wallmark kan han med. Även Bilal Hussein som har varit bra i U21-landslaget.
Ja, precis. Men ni klassar Wallmark med som mittfältare?
Janne 442, absolut.
Och sen så finns det ju Simon Hedlund som du har listat som har gjort det bra i Brönby. Stefano Vecchia, också intressant. Saletros
går väldigt bra i Sarpsborg.
Men Saletros då, jag har ett hopkok här bland Bilal Hussein, Simon Olsson. Går han före dem, Saletros, tror ni?
Ja, det är en tuff kamp där. Janne blev ju helt förälskad i Darijan Bojanic på januari till den för 2 år sedan.
Men sen har inte han färgat så mycket Darijan Bojanic. Jag är så att säga att...
Nej, det är korrekt.
Jag hoppas lite att det kan finnas plats för en sån spelartyp som Simon Olsson, men han kanske inte passar in i det sättet som Sverige spelar på riktigt. Det skiljer sig lite från den rollen han har i Elfsborg, men han är ju väldigt bra.
Viljot Svedberg, är det alldeles för tidigt?
Jag tror att det är för tidigt och han har ju lite haft det svårare. Därmed så ska det bli intressant att se.
Viljot, han är väl inte med i U21, alltså Svedberg?
Nej, det skulle vara intressant med Rasmus Alm som jag gillar som spelare, som gjorde ett par mål mot AIK nu senast. Men det är kanske inte heller riktigt deras spelartyp.
Nanasi då?
Nej, jag tror att det är lite för tidigt också. Men han är ju inte heller med i U21 väl. Och det brukar ofta spegla av sig på det sättet. Om vi går till anfallare så är det ju en rejäl lista du har. Och jag menar, vill Jordan Larsson komma, kommer väl han följa med. Tim Pritza har väl lite sig sådär. Det är väl ingen riktigt. Joel Asoro känns lite tidigt. Jeremejeff möjligtvis. Ludvigsson hade jag gärna sett. Och kanske också Edvardsson måste ju vara givet.
Ja, det känns ju så. Han har ju sprutat in mål. Så att, han borde absolut få frågan. Även Pontus Almqvist som ändå har fått speltid i Ryssland. Tänker att man ställer frågan till. Och en annan Rysslandsspelare som de borde ställa frågan till är ju Armin Gigovic på mittfältet. Men ja. Sen vet man inte, vill han ha med Kristoffer Nyman som han hade med i A-landslaget för ett gäng år sedan. Han har varit mycket skadad. Ja, hur tänker man där?
KK har gjort väldigt bra i Sirius tycker jag, så att han är också en. Men Nyman känns ju lite, har inte tiden lite sprungit från honom?
Jo.
Grejen är att han har ju haft så himla mycket problem med skador och fysiken är ju långt ifrån topp på honom. Det var väldigt tag sedan han kunde spela för fullt och han orkar ju, klarar ju inte liksom. Så frågan är ifall han vill ens vara med på ett januariläger eller ifall han vill komma i kapp bara med vila och träning och bygga upp sig.
Framförallt lär väl Rickard Norling bara skrikit i telefonen när Nymans namn dök upp. För det brukar väl vara så att Janne ringer runt till de allsvenska tränarna inför de här uttagningarna och kollar av lite kring vilka spelare som de tycker har varit heta och så. Rickard Norling vill nog inte att han ska åka iväg. Jag gissar att Rickard Norling vill att han ska bygga upp sig i hemmamiljö inför kommande säsong.
Ja, det är ju det rimliga. Nej, men du har rätt. Janne Andersson och Peter Wettergren brukar ju dels kolla av vilka de tycker är, men också vilka tränarna tycker är, ja, de här borde ni kolla på, men också vilka som man ska hålla tillbaka. Och det är ju en del år man har vetat att MFF-spelare som har spelat mycket med Champions League och liknande har behövt vila sina skador och liknande, för att det blir ju väldigt tajt i och med att allsvenskan håller på ända till då 4 december och sen kval lite till. Och då är det ju bara en månad till man i så fall ska åka iväg. 2 eller 3 januari. Det blir ju väldigt kort semester om man ska åka iväg. Och dessutom är det så att landslagsledningen gärna vill att man ska följa ett visst program, träning, så man inte kommer helt otränad ner till Portugal och kör igång och blir skadad. Så att på det sättet är det ju väldigt tufft. Ja, vi får se 12.00 helt enkelt hos huvudsponsorn.
Just Jordan Larsson där, bara snabbt, tror ni han själv vill eller han, har han lite kommit för långt i karriären för att vara med på en januari?
Jag tror att han är framförallt besviken på hur det har blivit, att han stektes även om han var med i EM-truppen. Och han gjorde ju han kom ju till Qatar när man var där 2020, du och jag var ju där Martin, och det var ju liksom för en satsning för att stärka sig inför det EM-et som sen blev uppskjutet ett år. Ja, men det måste ju finnas en besvikelse hos honom som gör att han kanske inte har incitament att ta 10-12 dagar av sin semester. Sen kanske han vill byta klubb, det har inte varit någon rolig höst för honom. I och med att januari är en sån månad när man, en del spelare ska ju trots allt byta klubb. Det är ju allsvensk slutstrid som väntar denna vecka och det är ju AIK Sirius och Malmö Halmstad på lördag. Ni två är på AIK Sirius, jag är på Malmö Halmstad med Erik Hadzic, utsänd från Fotbollskanalen, så vi tar hand om slutstriden. Och vi kommer pumpa på med avsnitt, vi kommer naturligtvis med podden under torsdagen för att ta hem truppen som Janne tar ut. Men då behöver vi också kolla igenom de allsvenska lagen. Och så kör vi nedräkning och håller koll på allsvenskan ända fram till söndag. Så det blir en liten specialare denna vecka.
Det var ju ingen skräll att Olof placerade sig på den matchen där det främst kan bli guldfest, Sundberg.
Vad tänker du att han vill?
Ja, men festen vill han ju inte missa.
Han vill vara med på festen, ja.
Ja. Om ni får rapporter att jag är med på MFFs eventuella guldfest så är det bara att ringa mig. Det är inga problem. Jag bokade in mig på det lag som jag tippat skulle ta SM-guld helt enkelt.
Festen, helt enkelt.
Ja,
hur, hur mycket tror ni att om guldet hamnar i Solen, hur mycket tror ni att AIK-fansen swishar över till Halmstad-spelarna?
Det kan nog bli ett antal hundratusen. Det kan nog smälla till i deras swishkassa.
Men Mats Enqvist, han gillar inte...
Nej, Mats Enqvist var ute i SEF-basen och tyckte att det var nära matchfixning. Men det är ju inte det som avgör. Halmstad spelar ju lite för sitt liv på något sätt. Att, det troliga är väl att Degerfors ändå slår Östersund som inte har något att spela för. Och då måste ju Halmstad vinna. Ja, det är ju otroligt. Och så Marcus Antonsson, Malmös inlånade forward. För Halmstad är ju svåra att göra mål på. Och kan de peta in ett så kan det nog bli lite nerver i Malmö.
Ja, Halmstad är absolut inget lätt motstånd i det här läget. De vet att de troligtvis måste vinna också för att Degerfors har ju Östersund.
Och sen ska ju AIK vinna mot Sirius också. Det är ju inte helt givet, eller?
Jo, det är väldigt givet.
Ja, det tror ni.
Nu kommer de på hemma på Friends fullsatt. Det kommer bli bra.
Ni tror det mer givet att AIK slår Sirius än att Malmö slår Halmstad?
100%. 100%.
Nej, jag är inte med dig.
Du är inte med mig?
Nej, jag tror att det är större chans att Malmö slår Halmstad hemma än att AIK slår Sirius hemma.
Titta på Halmstads matcher mot topplagen i år.
Fast nu tror jag att båda vinner.
Ja.
Ja, och Halmstad, de är ju fruktansvärt svåra att göra mål på. Deras stora problem är att de inte har gjort några mål. Jag menar, Marcus Antonsson har väl varit en besvikelse där att han inte har petat in de här bollarna. För hade de gjort lite mer mål så hade de ju inte varit i fara.
Fast å andra sidan, titta på Halmstads matcher. Om de hade varit så bra så hade de inte riskerat att åka ut eller få kvala, eller?
Nej, men det är ju framförallt målskyttet som har brustit ju. De har ju bara släppt in 26 mål och det är ju bara AIK som har släppt in färre. De har släppt in färre mål, AIK och Mjällby. AIK och Mjällby har släppt in 27.
Janne måste överväga att ringa in hela backlinjen till januari till och med. Liksom Baffo, Kurtulus, kanske sno honom framför Kosovo, Andreas Johansson. Herregud, det kan ju bli en bara köra hela HBK-backlinjen kanske.
Och Pelle Olsson.
Ja, Pelle Olsson. Han är ju bra, Kurtulus, ja.
Ja. Borde man passa på att sno honom framför ögonen på Kosovo? Han spelar ju ungdomslandskampen.
Varför inte? Men hade det varit borta mot Halmstad, då hade jag kanske varit så där lite mer. Men jag tror på hemmaplan att Malmö ändå tror jag vinner.
Ja, vi får se. Och jag bor i Lund, så att det blir ingen fest i Malmö. Utan efter matchen retirerar jag till Lund helt enkelt. Ni däremot går på Solna-festen.
Nej, det blir ju ingen fest. Det blir du som får festen.
Aha, okay. Då är det enda som återstår är ju, och jag har fått in en ny...
Vad är priset den här gången?
Nej, ni fick inget pris, men Robert... Robert skriver: jag är en regelbunden lyssnare av Fotbollskanalen Tour. Hetsjakten på spåret blev snabbt en favorit. Därför bjuder jag på en kandidat till en framtida hetsjakt på spåret. Och det är en svensk landslagshjälte, kan man väl säga. Eller det är det.
På en januari, tror jag. Kan det vara så att Tobias Gran?
Nej, det är ingen januari. Det är en svensk landslagsspelare.
Ja.
Det är inte så jävla med. Du kan inte gnälla nu. 15 sekunder från och med nu. 10 poäng. Mittfältaren deltog i EM 2012 i Polen och Ukraina. Totalt blev det 18 matcher, 2 mål i landslagsträn. Samt 25 matcher, 5 mål för U21-landslaget.
Det är en anfallare eller?
Mittfältare, sa
han. Ja, mittfältare. Jag hörde inte.
8 poäng. För sitt svenska klubblag har vänstermittfältaren i Europa-match gjort mål på Hibernian och Braga.
Hibernian och Braga.
Jävligt bra jobbat, Robert. 6 poäng. Utlandskarriären tog honom till Nederländerna, Frankrike och Grekland.
Är någon Elfsborg-kille eller?
Grekland?
Aj, fasen. Vad han dribblar bort oss här nu. Det här är pinsamt.
Det är Pontus Wernbloom, eller? Vi säger Pontus Wernbloom.
Nej.
Ni räcker på Pontus Wernbloom.
Nej.
Jo.
Bami, det är Bayrami, är det? Bayrami. Vi ryckte på Bayrami.
Ja, men du kan inte rycka långt efter slutsignalen har gått.
Vi har ryckt.
4 poäng.
Fy fan,
jo,
alltså.
Om du ryckte på någonting, Sundberg, så ryckte du på Wernbloom. Du är så usel. 4 poäng. Värvades till IF Elfsborg från Köpings FF inför säsongen 2006. Gjorde allsens debut, fick med speltid 2007, växte 2008 ut till ordinarie spelare i starten. 2 poäng, återvände till Elfsborg 2015. Ja.
Där borde vi ta ett snabbare.
4 poäng, det är bra, Sundberg.
5 borde du fått det, va?
Ah, okay.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.